Post.
Det händer ibland.
Alltså jag har ju mikrofobi, så vet ni det.
Har du mikrofobi?
Mm.
Sen när då?
Ja.
20 minuter sen.
Alltid haft.
Vi har hållit på i några.
Så jag försöker låtsas att det här var något annat. Det känns lite skumt.
Det är bra.
Men ska vi köra igång då?
Okej. Okay. Hej och välkommen till Rakt på. Det här är vår podd där vi pratar om tabulagda ämnen för att göra det lättare för svenska folket att öppna upp sig. Vilka har jag med mig här idag?
Det är faktiskt jag, Ottilia. Ingen Lova.
Ingen Lova den här gången. Och självklart jag, den sexigaste manliga medlemmen här på Rakt på, Robbie Salgut. Idag har vi även med oss en speciell gäst.
Ja.
Vill du introducera dig själv?
Introducera mig själv?
Ja.
Anna heter jag. Ja. Ska jag berätta att jag är en bonusmamma till Ottilia?
Kan man säga.
Ja.
Ja.
Som får vara här istället för Lova idag.
Mm.
Och försöka prata något vettigt.
Det är det som är frågan.
Det är det som är frågan, om jag kan.
Mm.
Men vi ska väl ta upp lite NK innan vi ska dra igång med ämnet. Vi kan hålla det lite på is. Nej, lite på, vad heter det? Spänning.
Jag vet inte.
Ja, vi kan hålla lite på ämnet en stund. Nej, men lite NK då. Då tar vi upp lite om tarmfloran. Och tydligen så får man det från sin mamma när man föds. Och de som föds med kejsarsnitt får tydligen sämre tarmflora än de som föds vaginalt. För att då typ äter man, eller vad man ska säga, av tarmfloran när man är på väg ut. Det fick vi höra häromdagen.
Det var ganska intressant vetenskap.
Det finns på Vetenskapens värld på SVT Play. Guldet i dina tarmar. Check it out. Men vi kanske ska ta upp lite ämne först. Vad vi ska prata om idag.
Ja, så dagens tema det är psykisk ohälsa faktiskt.
Ja.
Ja.
Och det är därför vi har Anna med oss här, för du har erfarenhet av det. Eller inte du, men närstående.
Ja, som närstående, anhörig.
Okej, okay. Så Anna, vad är psykisk ohälsa för dig?
Psykisk ohälsa för mig är väl när man helt enkelt inte mår bra psykiskt. Mm. Det är ett väldigt stort begrepp egentligen. Depressioner, olika diagnoser som påverkar. När man inte mår bra, när man behöver stöd.
Mm.
Ja.
Ja.
Skulle du säga att det syns på utsidan eller att man måste liksom prata för att man ska förstå att någon mår psykiskt dåligt?
Det syns inte på utsidan överhuvudtaget, utan det är ofta de som känner en väldigt väl som kan se signaler. De flesta som jag menar en djup depression, de ligger ju bara hemma. Och när man väl kommer ut och träffar folk, då har man ju fixat till sig. Och det är sällan man går ut och ser ut som att man är, som man känner sig.
Så kan det vara.
Mm. Ja.
Sen finns det såklart de som är ganska ordentligt psykiskt sjuka. Då kanske man kan ana att man kan se det lite i blickar. Och vissa personer kanske man kan börja se en skillnad på kroppsspråket och hur de går. Gångstilen kan ändras lite grann. Men då är man ofta väldigt sjuk.
Mm. Ja. Nej, jag kan ju prata från personlig erfarenhet själv. Jag har många vänner som har mått bra. Jag har inte alltid mått bra själv. Alltså helt och hållet. Det var inte för så jättelänge sedan jag hade en kompis som jag brukar åka buss med. Jag märkte verkligen att det är någonting som är fel. Det är någonting hon inte mår bra över och jag känner att det här måste jag nästan vara här och prata. Men hon, när man frågade om hur hon mådde så fick man ut som att bara, ja men jag mår bra. Det är inget fel, så att det var verkligen, det tog några veckor innan jag faktiskt fick fram någonting att ja, men det här är typ sådana saker som irriterar mig eller som jag mår inte så bra över just nu, men det kändes bra i slutet att faktiskt kunna få fram det ur den, att det var någonting som inte var bra, att hon fick veta att det faktiskt finns folk som bryr sig och kan hjälpa till.
Mm. Och det är jätteviktigt att ställa frågor. Hur mår du egentligen? Så kanske man inte får ett ärligt svar.
Nej.
Första 10 gångerna.
Nej, det var verkligen så. Det tog verkligen ett tag att få ett ordentligt eller riktigt svar. För man kunde ju som se på henne att hon mådde inte bra.
Mm.
Men att faktiskt få ett svar ut ur det och kunna höra bara att det här är problemet. Och att hon då fick veta att det finns folk som faktiskt bryr sig. Finns folk som vill hjälpa henne. Hon mår bättre nu i alla fall, vet jag. Så att det var verkligen skönt att höra.
Mm. Tänk också att det inte alltid som man känner själv, kan förstå själv att man kanske mår dåligt.
Mm.
Att det kanske är ibland att man förnekar väldigt mycket för sig själv. Och när man då får frågan av någon annan att ja, kanske inte är riktigt bra.
Mm.
Utbrändhet är en sån sak. Eller utmattningssyndrom.
Mm. Ja.
Då är det väldigt många förnekelser innan man åker dit ordentligt.
Mm. Vad säger du, Otilia? Har du något att lägga till?
Jag tycker att ni sammanfattar det ganska bra ändå.
Mm. Mm. Ja.
Sådär i alla fall.
Ja. Då kan du få börja svara på, ja, på nästa fråga. Måste man ha en diagnos för att kunna säga att man är sjuk?
Om man inte har det så kan man ju slänga ut, alltså att man känner sig deprimerad och bara som slänger ut det där. Och det tas inte på samma stort allvar. Men om man verkligen har liksom så här blivit diagnostiserad.
Ja, det tycker jag är ganska smart faktiskt. Många går ju runt med många problem. Och de kollar inte upp att om de har något problem heller, utan de bara, ja, jag mår bara dåligt nu, och så sen gör de ingenting av det. Och väldigt ofta så slutar det väldigt illa i sådana tillfällen, att folk går mycket längre med någonting än vad de egentligen behöver. Men fortfarande så folk använder psykisk ohälsa, speciellt depression, på ett väldigt dåligt sätt. Många som säger att jag är så deprimerad över att jag slutar inte tidigt på en måndag. Typ sådana saker. Använder sådana ord som egentligen är väldigt starka på ett väldigt dåligt sätt, tycker jag. Så de tappar ju lite. De tappar lite värde, även fast det är sådana riktigt, riktigt viktiga och riktigt starka ord som vi borde ta vara på och faktiskt borde se till att de används när det verkligen behövs, så att folk kan få den hjälp de behöver.
Mm. Ganska klokt. Jag går ju in lite grann på den här grundfrågan, att behöver man ha en diagnos för att få säga att man är sjuk? Jag håller fullkomligt med att man kan inte bara gå och säga att jag är så deprimerad för att det var så jobbig morgon i morse, eller bussen var sen. Nej, det är inte en depression. Man kan känna sig låg. Absolut. Men däremot så tänker jag att om man mår så pass dåligt att det påverkar ens vardag, då kan man säga att man är sjuk. Därför det krävs ju ändå att få en diagnos, krävs ju ändå att du ska få en tid hos en psykolog eller en läkare som kan ställa en diagnos. Och man är ju faktiskt sjuk innan diagnosen sätts. Men som sagt, vad det ska påverka vardagen. Det är bara att jag känner mig låg över eller tycker att någonting är tråkigt, så är jag inte deprimerad.
Nej, det är klokt sagt.
Ja.
Mm.
Men att trycka fast att man måste ha diagnosen för att få säga att man är sjuk, det tror jag inte heller riktigt är. Det tar för lång tid att få en diagnos ibland, för man söker hjälp för sent, som du sa.
Mm. Ja, det vet jag. Det vet jag själv. Jag har ju inte för länge sedan, bara några månader sedan, så började jag gå till psykolog och kolla om jag har någon sorts ADD, ADHD, någonting sånt. Och de skickar ju en remiss nu till någonstans, jag vet inte hur det funkar riktigt. Och de sa att ja, om du då far på de här samtalen och det går ännu längre än det, så kan det ta upp till 2 år för dig att faktiskt få veta om du har någonting eller inte. Så att, 18 år får inte veta om man har någonting förrän man är 20.
Mm. Precis.
Ja, det
det tar lite för lång tid och det är ju brister i, alltså de har ju för lite personal.
Mm. Jo.
I sjukvården, det är ju där det sitter mycket.
Mm. Då har vi några frågor direkt till gästen här. Ska du få svara lite grann, Anna?
Mm.
Första frågan är, hur upptäckte ni sjukdomen först och hur kändes det?
Hur man upptäckte det först var ju ganska svårt. Alltså, det blev, när man väl upptäckte att det inte stod rätt till, det var ju när det kom självskadebeteende. Alltså när man såg att personen självskada. Och det var ju, hur upptäckte vi det? Det blev ju egentligen av en olyckshändelse, inte alls meningen att jag skulle få se det från personen själv. Jag blev i chock. Det var min första reaktion. Och försökte bara säga att jag finns här. Och sen bet jag ihop. Och sen reagerade jag när jag var för mig själv istället. Och nej, det kändes inget bra. Därför man känns sig otroligt hjälplös som man har i det läget. Att vad kan jag göra för någonting? Man skulle ju helst vilja laga. Så är det ju. Jag menar, går man och bryter benet, man får till doktorn, man gipsar det några veckors rehabiliteringstid. Men hur gör man när någon mår psykiskt dåligt? Hur gör jag? Vad jag gör som är rätt? Det var ju ett av mina barn som mådde dåligt såklart. Och det, som mamma, så är det ju skittungt. Ja, jag gjorde allt i min makt och ringde runt och vad ska jag göra? Fråga om råd. Fick där och då rådet att jag skulle peppa mitt barn att gå och prata med någon. Men det ville inte mitt barn. Och då fick jag veta att då kan jag inte göra någonting. Det var de råd jag fick som förälder, så det var ju inte alls roligt. Sen märktes det inte så mycket mer det jag kunde se på några år till.
Gymnasiet.
Först gymnasiet och ja. Nej men mitt barn kom hem och talade om att mina kompisar har tvingat mig att gå och prata på ungdomshälsan. Och toppen bra. Alltså det behövdes ju verkligen. Och de i sin tur remitterade vidare till BUP. Men då det verkligen började märkas, det var ju faktiskt när de satt in antidepressiv medicin. Nu kan den absolut vara jättebra, ska absolut inte prata dåligt om den, men den passar inte för alla kan jag säga. För det blev fel biverkningar. Det blev bara värre. Och det blir ofta första tiden när man börjar med en sån medicin. Det är viktigt att säga, tänker jag, så inte alla som lyssnar på det här tänker att nej, jag ska inte ta antidepressivt. Det är klart det kan vara en hjälp till att börja må bättre och kunna ta tag i saker och ting. Men i vissa fall så kan det bli värre. Och så blev det för oss. Och ja, hjälplöshet.
Mm.
Och hur man upptäckte det är ju som förälder till tonårsbarn. Jag menar, ni som tonåringar, hur ofta stänger man inte så gärna in sig på sitt rum? Och sitter i fred och inte vill vara med familjen. Det gör väl alla tonåringar. Ja, och det är ett tecken som man som förälder kan se att ens barn inte mår bra. Alltså det... Det är ganska nära det naturliga beteendet hos tonåringar. Det vi kan se som föräldrar. Jag tror det, man märkte inte först barnet säger det.
Mm. Ja.
Mm. Blev det svar på frågan?
Ja. Okej. Ett väldigt bra svar faktiskt. Och jag tror faktiskt det är väldigt bra. Och det är någonting som är väldigt bra att prata om. Någonting jag tycker är väldigt bra att vi tar upp egentligen. Mm. Det här kommer nog vara en av de tyngsta avsnitten vi gör, just för att det är så mycket, det är en väldigt vanlig sak just nu och det är en väldigt viktig sak att prata om, så jag tror att det här kommer nog vara en av de viktigaste avsnitten vi gör egentligen. Men med det går vi till nästa fråga. Hur har du uppfattat vården?
Ja, hade ni frågat mig när vi var mitt i det, så var jag väldigt arg på vården.
Mm.
Jag ansåg att vi föräldrar inte fick något stöd. Jag ansåg att de inte hjälpte mitt barn. Med lite distans till det så förstår jag ju att de gjorde ju så gott de kunde utifrån vad de kan och vad som faktiskt är det vanligaste. För oss kanske det inte var en vanlig depression. Det finns lite andra saker som det bottnar också, lite olika diagnoser och, som vi inte är klar med än, vad det kan vara för någon diagnos i botten, utan vi jobbar med det fortfarande och gör utredningar och sådär. Second opinion ska de göra. Men hade det varit en alldeles vanlig depression om man får, det var suicidtankar, suicidförsök, mycket självskadebeteende eller beteende, mycket självskador helt enkelt. Och där och då så var jag ju hysteriskt arg på vården. Och idag förstår jag att de gjorde ju utifrån den normala normen i psykisk ohälsa.
Ja, men det är ju lätt att vara efterklok, alltså, att se i efterhand hur det var. Men där och då, ja, så vill man ju bara ha hjälp.
ja, men laga mitt barn. Lite ja. Så. Om man får dra det lite grann. Men i slutet av BUP-perioden måste jag säga, nu är mitt barn vuxet, så det är lite, jag har inte samma inblick eller blir inte lika mycket involverad i saker och ting. Av naturligt, det är ju 18 års, från 18 år så har man ingen insikt längre. Men i slutet så har man ändå fått träffa både chefer och man har träffat personal och man har fått prata om det som har varit, och de har även kunnat erkänna det här vart inte rätt. Det här blev inte riktigt rätt. Och så här gör vi för att motverka att det ska hända igen. Just kring diagnossättningen kan man säga att det är viktigt. Det är jätteviktigt att utreda varför man mår dåligt.
Mm. Ja.
Och det är inte alltid lätt. Så att dubbla svar. Från början tyckte jag det var riktigt illa. Nu kan jag tycka att ja, det hade kunnat göra på ett annat sätt, men det visat att de vill göra någonting åt det. Mm. Och de vill göra rätt. Och det tänker jag komma långt på.
Ja. Nej, det är bra. Det är både bra att få både före- och eftertankar på det hela.
Mm.
För jag tror att det är säkert många som tänker likadant, att just likadant att nu får jag verkligen ingen hjälp.
Mm.
Till skillnad från ja, de gjorde faktiskt sitt bästa. Jag tror också det är en väldigt viktig sak att tänka på. Att de som jobbar i vården är ju där för att hjälpa. Så att även om de inte klarar av att göra allting precis som du vill det, eller de klarar inte av att göra allting precis som man kanske tycker att det borde vara, så gör de ju faktiskt det de kan för att hjälpa till.
Precis.
Och det är viktigt att tänka på.
Mm.
Mm.
Det man har haft med som förälder är att kanske lyssna mer även på föräldrarna. Så det, de gör ju rätt i det sak. Det är barnet som mår dåligt, det är barnet som ska ha sin behandling. Och, men just att man kanske ska lägga ett pussel. Att lyssna på föräldrarnas syn på det. Vad ser föräldrarna hemma? Hur fungerar det egentligen hemma? För nu har vi varit inlagda på BUP-avdelningen och i den delen så är det ju, det är en låst avdelning. Fyrkantigt, fasta rutiner. Man kan inte göra så mycket annat.
Ganska tråkigt.
Där. Väldigt tråkigt där. Jo, du har ju hälsat på där.
Mm.
Ja. Finns inte så mycket att göra. Och där i den där fyrkantiga vardagen med fasta rutiner när man äter och när man ser på tv och när man inte ser på tv, det är skola, det är, ja, aktiviteter. Där funkar det ganska bra för alla människor. Mm. När man får ha det väldigt alltså mycket rutiner runt om sig. Men i vardagen har vi inte så lätt att hålla de rutinerna. Jag menar, vi alla har ju familjeliv och det är aktiviteter och det är olika arbetstider och det är djur och det är allt möjligt som ska hinnas med i en vardag. Så att man kanske inte kan äta 17.00 pip varje dag.
Nej.
Nej.
Nej, men ja, nästa fråga. Jag tror vi har som riktigt nästan gått in lite grann på det här redan. Det är om du har något tips på hur vården kan förbättra sig. Du sa någonting om att du tyckte de kunde kolla med föräldrarna också.
Ja, alltså precis. Lyssna mer på dem. Eller föräldrar, anhöriga runt om, kompisar kanske. Det är inte alla som har bra kontakt med föräldrar. Men hur ser det egentligen ut? Sen kanske inte hela sanningen är en föräldersbild. Så är det ju. Men det är vad jag ser. Och så tar man lite grann från det, lite grann från barnet, ungdomen. Och så pusslar man ihop det. Det blir ju svårare när man passerar 18. Att då måste ju patienten själv, som det blir, man blir ju patient när man kommer till psykiatrin, ge ett medgivande. Mm. Att prata med, att man ska få prata med föräldrar och sådär.
För det behöver man inte när man är på BUP.
Nej. Däremot har ju fortfarande, om man måste, kan fortfarande som under 18 gå och prata utan att de talar om för föräldrarna vad man har sagt. Det är ju viktigt, de har ju fortfarande en viss, det är ju det som är relevant för föräldrar, som föräldrar får veta, inte mer. Mm. Och det är helt riktigt. Någon slags fristad måste man ju få ha.
Mm.
Tänker jag, att det, allt vill man inte att föräldrar ska veta. Mm. För i en psykisk ohälsa är det ju också som alla andra tonåringar som inte är sjuka, att man kan ju hata sina föräldrar i perioder. Och kanske lite extra mycket när man inte mår bra. Så kanske inte föräldrarna är de bästa människorna i världen. Tycker man. Nej, men så det är ju absolut. Lyssna på, fundera. Kanske djupdyka lite mer än att bara ganska snabbt sätta depression som diagnos. Att även fundera på depression, ja, men varför? Inte bara behandla symptomen utan hitta orsaken.
Tror du att om man har diagnoser, alltså bara vanliga diagnoser utöver det, att man har lättare att få en diagnos för man har så mycket annat som pågår i typ hjärnan eller så? Att det kan tynga ner en?
Alltså du menar om man har en psykiatrisk diagnos? Psykisk diagnos?
Ja.
Ja. Alltså väldigt ofta så följer det ju med en psykisk ohälsa i de flesta. Typ alla. Man kommer ju inte till psykiatrin för att man mår dåligt. Så är det ju. Det är därför man söker hjälp eller blir tvingad till hjälp. Kan det också vara. Men ja, väldigt ofta så följer det ju med depression och suicidtankar. I de flesta fall. Så att det är absolut jättevanligt att de som har en diagnos mår dåligt. Och hamna där. Vart det svar på frågan?
Ja,
jag känner mig förvirrad där.
Nej, men det blev väldigt svårt frågan. Men jag kan fortsätta lite grann på den där. När man säger att, att kompisar och föräldrar kan prata. Vad tänkte du att skolan ska göra? Om man upptäcker någonting. Och att den elev börjar inte komma till skolan. Eller prestera sämre. Eller liksom.
Mm. Och det är ju oftast där det märks.
Ja, då tänker jag att lärarna, de ser väl det.
Ja. Och ganska ofta så tror jag det mer blir att man blir stämpel som hemmasittare. Eller att man skolkar mycket. Eller... Men det kan ju ofta bottna i att man mår dåligt. Men jag tänker att kanske inte klandra så mycket, varken eleven eller föräldrarna, för att det blir mer frånvaro. Utan samma sak där, ta en dialog, prata med dem, fundera varför. Ta eleven åt sidan. Så farligt är det inte. Sen kanske eleven tycker att läraren är jättetöntig och vill inte prata med den. Men det finns en annan lärare som eleven ser upp till som kan ta den åt sidan och säga att ja, men hur var du egentligen? Vi ser ju att du har mer frånvaro nu.
Ja, men jag
och larma till föräldrarna ganska snabbt att nu är det hög frånvaro.
Ja, men jag tänker att om de har alltså ansvar liksom, inom vårdtassar att se det här.
Det tycker alla vuxna runt ett barn har. Alla som finns runt ett barn i ett barns liv, oavsett titulering. Lärare, föräldrar, mostrar, kompisar till föräldrar. Ser man att ett barn mår dåligt måste man agera på något sätt. Och det behöver inte betyda att man ska ringa SOS. Så kan man också göra. I vissa lägen gör ju skolan det. Det är ofta så de alarmerar att de tror att det är något som inte är bra. Och det är ju inte farligt heller. Utan det kanske är mer att SOS går in och säger att ja, men kanske behöver lite stöd från BUP eller någon annan ställe där man kan få gå och prata.
En sak som jag tycker också är ganska viktigt, speciellt när vi är i skolan, det är när lärare tar till och kollar hur det är med eleverna. Det är som första gångerna, nu när vi började trean, då fick vi någon ny lärare. Och då när vi har pratat med dem första gången så har de tagit ut oss ur klassrummet och frågat lite, ja men, vem är du? Vad är du för sorts person? Vad gillar du för göra för saker? Och det tycker jag är väldigt viktigt också, för det får ju som en annan kontakt med lärarna, så att de är inte bara en lärare. De är här och jobbar, de lär dig saker, sen får de hem. Utan precis. De blir mer en, de blir en kompis, de blir en närmare person som, och de ser ju dig nästan varje dag ibland. Och det är ju en väldigt viktig sak att en person som träffar dig ofta kan ju se skillnader i såna här saker. Jag tycker att lärare överlag borde försöka vara nära till eleverna just för att kunna hjälpa till när det behövs.
Precis, och jag tror de vinner mer än bara att kunna se om någon börjar må dåligt. De vinner ju elever som tycker att det är intressant att vara på din lektion.
Ja, det också.
Ja, och då får man eleverna att komma även kanske om de mår sämre. Så man kan se det. Men överlag så tänker jag det är viktigt, om jag nu är fortfarande inne på frågan, att alla runt om vågar fråga. Det gör jag jätteofta hemma nu. Speciellt med mitt barn som har gjort suicidförsök. Och rätt allvarligt också. Att hur är det? Har du sådana tankar nu? Har du tankar på att ta ditt liv? Eller hur dåligt mår du nu? Och det är klart att det är ganska tufft att få höra också. Jag har även märkt inom sjukvården att läkare har reagerat starkt över när mitt barn har sagt det. Jag vill inte leva, men så kan du inte säga när mamma hör på. Har de alltså sagt till mitt barn. Och jag känner, ja, det kan man väl visst säga. Det är väl jättebra att man säger det. För jag tror inte att någon som vill ta sitt liv egentligen vill det. Utan det är bara det att det finns ingen annan utväg. Det är så man säger det. Man vill ha hjälp att hitta en annan utväg ur sitt dåliga mående.
Ja.
Och vad gör man? När man har ställt frågan och någon säger att nej, men jag mår skit, jag vill inte leva. Vad gör man? Det är ju det svåra. Och jag tänker att ibland kan det bara vara att finnas där, lämna inte personen. Har du tankar att göra någonting nu? Stanna kvar hos personen då. Det är ingen som gör någonting medan ni tittar på. Och det kan gå över efter några timmar när man får sitta och vara med någon. För stunden. Och sen kan det komma tillbaka, men att man ändå kan vara kvar. Man behöver inte kunna så mycket. Man behöver bara vara en människa som är bredvid.
Jag hade en fortsatt tanke på det där. Om vi ska lämna den där lite grann nu. Innan allt det här hände med ditt barn. Hade du några andra erfarenheter sen innan? Av andra släktingar eller andra vänner? Eller dig själv?
Jag själv har ju haft utmattningssyndrom. Det är ju väldigt lite jämfört med det mitt barn har haft. Men ja, alltså hamnar ju det här att man inte riktigt kan... Man orkar ingenting längre. Helt enkelt. Alltså det, när man inte riktigt kan styra över sig själv riktigt. Man vet man borde kliva upp och plocka ur den där diskmaskinen. Men man får sig inte fysiskt upp ur soffan. För det blir ju, en psykisk ohälsa blir ju fysiskt till slut. Man klarar inte av att göra saker fysiskt. Det fungerar inte. Ryck upp det. Ja, det säger man ofta till sig själv. Vad är det för fel på mig? Så det har jag väl lite erfarenhet av, att faktiskt ha en förståelse för att det går inte. När man mår så himla dåligt så går det inte. Jag har släktingar som av olika sätt slag har haft olika obestämda diagnoser, får man säga så. Och till jag ler nu.
Jag har hört de historierna.
Ja, nej men alltså det finns ju bak i släkten. Även om jag inte har träffat så mycket av mormor och ännu längre bakåt. Mammas mostrar.
Tror du att det är ärftligt? Psykisk ohälsa? Och...
Inte psykisk ohälsa, rakt av depressionen och inte ärftligt. Däremot en av olika NPF-diagnoser är ärftliga. Det vet jag. Sen vet jag faktiskt inte hur det är med... Jag kan tänka mig att det är det. Det finns ju, men de som har bipolaritet kan tänka mig att ofta finns det något bak i släkter. Men det gör det ju också i de flesta släkter. Fråga vem som helst så tror jag att man har hört historier om någon som var lite speciell.
Finns väl alltid någon i någon släkt som är
ja.
Det svarta fåret?
Ja, eller som har varit lite speciell, byfånen och allt vad man kan kalla dem förr i tiden. Den här som alltid var en ständiga ungkarl, han fick aldrig någon kvinna. Nej, han kanske inte mådde så bra att han kunde det. Ja, Otilia ler igen och nickar. Finns en sån även i eran släkt? Ja. Men där vet vi att det finns psykisk ohälsa.
Ja.
Ja. Sen vad du vet vi inte, men någon slags diagnos har ni fått någon gång i tiden.
Men diagnoser, alltså om man bara tänker vanliga diagnoser, det är ju ärftligt va?
Ja, men vanliga diagnoser, tänkte du ADHD, ja, autism. Tydligt. Ja, alltså det har man sett ganska tydligt att det finns ofta bakåt också. Och det ligger ju också under egentligen psykisk ohälsa. Det är ju inte alls ovanligt med ångestproblematik. Om du har ADHD, ADD, autism. De ligger ju väldigt nära varandra. De är ju samma, under samma paraply allihopa.
Det är en sak som jag tyckte var ganska konstigt. Är att, nu vet jag inte hur det egentligen är. Men när det kommer till ADHD, autism, ADD, Asperger. Mycket sånt där att de ska ta bort vissa av dem. Och så bara ge dem andra namn istället. Det är som att ADD finns egentligen inte längre, utan nu är det ADHD typ 2, något sånt där.
Eller allting är ADHD.
Ja, alltså jag tycker att är inte det lite konstigt om vi har någonting som funkar? Varför ändra på det egentligen?
Jag kan tycka att det har gjort ganska mycket negativt för de som får diagnoser. Ja, men man säger ADD, säger man ADHD, då tänker man den här som aldrig är still.
Mm.
Ja, jag har ju fått förklaringen rätt mycket för mitt andra barn har ADHD. Och båda barnen har egentligen fått den diagnosen. Sen ska man ju utreda om det är det eller inte.
Mm.
Men då har man ju fått information att ADD är ju samma sak. För det går fort i huvudet på även den som har ADD. Men den är inte fysiskt lika hyper. Den syns inte på samma vis. Den blir ofta åt andra hållet. man sover gärna betydligt mer än alla andra eller drömmer sig bort. Det är för att det går för fort i huvudet. Man sitter och tänker på något annat hela tiden. Och likadant autism. Asperger finns ju inte längre. Du får inte en Asperger-diagnos. Du får ju autism. Högfungerande autism. Och många tänker ju Rain Man när de tänker på autism. Eller de som är väldigt typiska. Alltså, antingen de här som sitter och, kanske sitter och gunga eller... ja, man har en sån bild på sig. Medan autism kan ju vara, det syns ju inte. Det kan ju vara så himla enkelt att få du bara rätt stöd och du har rätt struktur på din dag, så är det ingen som kan ana att du har ett problem. Då har du inga problem heller om du får rätt ordning och reda, om man säger så. Så att det blir för lite ord på för stora begrepp, kan man säga. Det är för många delar av det. Det hade varit enklare kanske att säga, men jag har Asperger. Ja, det kanske, ja. Men jag har autism, jaha. Då dras folk undan.
Om du skulle ändra någonting inom liksom sjukvården eller de som lägger diagnosen, alltså om du skulle få ändra någonting, vad hade du gjort då?
Om jag skulle få ändra någonting? Nej, men alltså jag skulle ju helt enkelt vilja säga att man från de absolut högsta beslutsfattarna i Sverige skjuter till pengar på psykiatrin. Alltså både unga och vuxna. Så det faktiskt finns resurser. Det är ju jättehemskt att man ska få vänta 2 år på att få en diagnos. Det är jättehemskt. Jag menar, man känner, ja, man kanske kan förlika sig med det ändå, för man kanske fattar själv att man fyller kriterier för det och kan googla och hitta stöd. Men det är ju fortfarande att bara få veta att jaha, det är så. Det är en ganska skön känsla. Men det tar för lång tid. Det finns för lite vårdplatser för de som mår dåligt. Jag ser bara, men BUP i Västerbotten. Det är 5 vårdplatser i Umeå. För alla barn och unga som mår dåligt. Och nu är det ju akut, alltså det är ju de mest svåra sjuka som kommer dit. Men det skulle kanske ha fått finnas mer. Mer öppen vård, tydlig. Alltså man kanske kan vara på dagarna någonstans och sen fara hem och sova. Eller, alltså att det ska finnas mer hjälp att få på flera olika sätt. Alla behöver inte bli inlåsta på en sluten avdelning. Absolut inte, men öppna avdelningar borde finnas, även för barn. Där är det alldeles för mycket indraget. Och det gör det ju svårt för personalen att göra sitt bästa jobb. Och sen att få fasta läkare. Jag vet inte hur många läkare vi har träffat. Och ibland har de varit inne en vecka. Och för varje ny läkare så görs det en ny bedömning. Det är inte kvalitet. Och det rår ju inte de som jobbar därför. Utan det är ju pengar uppifrån att få tag i. Se till att det blir bra. Så mer pengar till psykvården. Helt enkelt. Överlag.
Det är där vi har problemet egentligen.
Ja, jag tror att det där är problemet sitt. Skjuta till mer pengar, ge mer platser. Det vore väl underbart om de inte behövdes efter några år. Men jag tror att vi får skjuta till ganska mycket innan vi får känslan av att de inte har något att göra.
Tänk om de kunde ta pengarna från kulturhusen de ska bygga här.
Men de har väl sålt det, va?
Ja, de har ju sålt det till och med också. För Skellefteå kommun hade ju inte lagt tillräckligt stor budget för att bygga det själv. Så de var ju tvungna att sälja det till en privatägd person för att de skulle fortsätta bygga det. Men tänk om, istället för att bara bygga ett kulturhus de hade byggt, jag vet inte, någonting som kan hjälpa de som behöver det. Mm. Någonting lite mer viktigt än ett till museum, några fler sådär, teatrar och några fler sådär, dansrum istället. Någonting som kan hjälpa de som behöver det.
Jag tror att... Nu är det ju ofta så, man ska, nu är jag inte jätteinsatt, men det de skyller på är ju att det är olika budgetar. Och de där budgeterna är ju pengar de får från staten. Alltså att det kommer ner, de här pengarna får ni och de ska gå till det här. De här pengarna får ni och de ska gå till de där. Och så tror jag väl att, nu är jag inte helt, nu kan jag vara ute och cykla, skulle vi haft någon kunnig idé, men att det landstinget får, alltså regionen heter ju nu, det de får, det är en annan peng. Det går ju inte från kommunens budget riktigt. Men kommunen skulle också kunna göra mycket för det här. Så är det ju. Och jag tror i min lilla bubbla att om man hjälper barn och unga som börjar må psykiskt dåligt direkt och sätter in resurser för det, då kanske vi har ett mindre tryck på vuxenpsykiatrin sen. Mm.
Ja, de hamnar ju där till slut annars.
Ja, och Det vore väl underbart om man slapp hamna.
Ja.
Så pass att man måste bli inlagd där, tänker jag. För där är det ju ännu mer, ännu större. Det är fler patienter på en sån avdelning. Det är ju än mycket mer annat. Det är inte det är ofta fullsatt. Jag har varit med om överbeläggningen även på BUP-avdelningen. Men det är ofta också inte det. Och det är ju på sitt sätt bra. Jag tror att det skulle behövas en annan typ av avdelning för barn och unga. Och den kanske skulle fått vara större.
Mm. Men det tog väl inte 2 år för dina barn att få diagnos?
Jo, för det ena barnet tog det.
Tog det 2 år?
2 år, ja. Började när man började 6:an och fick diagnosen i slutet av 7:an. Och det var ADHD.
Ah, okej.
Okay. Mm. Men det var ju, det kan jag inte skylla på BUP och den delen, utan det var ju från skolan att det tog för lång tid. För det är ganska svårt. Det största problemet med just ADHD är att de kan ju skärpas när de vill.
Mm.
Eller i mina ögon, när man får förutsättningar för det så funkar det bra. Och det är där det kanske faller. Ja, men har man haft ett så långt sommarlov att vila upp sig, då kanske man faktiskt orkar med att sköta skolan första veckorna på termin, fast terminen. Men sen gör man inte längre. Och då börjar allting falla. Och det har ju varit typiskt. Så då löste det på hyllan. För nu ser vi inte ett problem. Så då var det på hyllan, så glömde de bort att fortsätta med det. Och det var lite därför att skolan kanske bara ska ha fortsatt och skicka in det. Och låta de experterna som sett diagnosen göra det.
En sak som jag själv har haft problemet med, det är ju typ, det är ju kuratorer på skolan. När jag mådde som allra sämst själv, då gick jag till en kurator och jag kände verkligen att jag får verkligen ingenting gjort. Jag gick dit en gång för att det var typ, du kommer dit, ja men säg hur du mår, ja, jag mår inget bra. Okej, men har du prövat andas lite långsammare? Alltså det var verkligen på typ den nivån. Och här har du några andningsövningar. De hjälper inte, men det här, det jag blir betalad för att säga åt dig att göra.
Mm.
Och det är verkligen, varför jobbar du här? Va? Ditt jobb är att hjälpa folk som behöver det. Men när du sitter här så gör du bokstavligen ingenting och får betalt för det.
Mm. Ja.
Nu vet jag inte om det är någon skillnad i utbildning på skolkuratorer och alltså riktiga psykologer och så. Men det borde ju vara att det ska vara på samma nivå. Just för att de kan ju inte komma där och bara, ja men här har du några andningsövningar om du känner att du håller på få en panikattack. Men om du har fått en panikattack, då funkar det inte. Då är det för sent. Det är typ... Ja.
Ja, vad ska man säga där? Olika utbildningar har de ju. Psykologer och kuratorer, så är det ju. Andningsövningar är jättebra att ha. Absolut. Men jag tror att mångt och mycket, men det har man ofta googlat om själv när man får panikångest eller ångest överlag. Vad kan jag göra? Alltså, vi har Google nu. Men för mig själv när jag gick och pratade, jag fick ju ångest i den här svängen när mitt barn mådde dåligt och gick iväg. Jag träffade en psykolog som berättade för mig om hur människan fungerar när man blir attackerad av ett lejon förr i tiden. Och det är samma sak som hände i ångest. Sånt där vet jag redan. Men bara att få återupprepa det för mig hjälpte ganska bra. Men sen enda rekommendationen jag kan säga är att nej, man passar inte ihop med alla. Jag har tidigare i mitt liv när jag har behövt gå och prata, jag har ibland avverkat 5-6 olika kuratorer och psykologer innan jag hittar någon som jag känner att den här passar jag med. Och det finns ju, jag menar, dels på skolan kanske det inte finns så många att välja på, men man har ju ungdomshälsan man kan gå till, man har ungdomsmottagningen man kan gå till, vårdcentraler, hälsocentraler heter väl nu. Ja, men det finns fler, så man kan ju söka sig fram, men det är kanske svårt att orka det. Att ta kontakt med det. Men enklast för ungdomar är ju kanske skolkuratorer, ungdomshälsa, ungdomsmottagningen.
Mm.
Och jag rekommenderar bara, känner man att det funkar skitdåligt med den första, gå till en ny. Och det har man rätt att göra, man passar inte med alla. Personkemin är jätteviktig. När man ska gå och prata om sig själv.
Men har du något mer att tillägga då?
Ja, men våga fråga, våga söka hjälp, skäms inte över att man inte mår bra. Det är ingenting att skämmas över. alla gör det fram någon gång i livet, mer eller mindre. Och alla handskar det på olika sätt och man behöver ibland hjälp. Min pappa brukar säga så klokt, och det är just som jag sa, bryter man benet, då går man till doktorn och lagar det brutna benet. Mår man dåligt psykiskt så har det funnits en ganska stor skämskudde i att gå och söka hjälp. Den börjar luckras upp, tack och lov. Det lyfts mer och mer om psykisk ohälsa, att vi faktiskt, det finns hos många av oss. Mm. Och sen tänker jag, det finns ju sådana ställen man kan kontakta. Om man mår jättedåligt, om man känner att man hamnar i det att jag vet inte vad jag ska göra längre, jag vet inte om jag vill leva något mer. Jag tänker inte, kanske ni kan lägga ut någonstans på någon Instagram eller någonting att här kan man söka hjälp.
Mm.
Jag har en hel radda i telefon som jag kan visa för er som ni kan lägga ut. Så man kan ringa, ja, men hjälplinjer och allt möjligt. Någon som sitter i en lur och tar, lyft lur och säger hej, jag mår jättedåligt, nu lämna mig inte. Mm.
Ja, men ska vi börja ta avrunda då, eller?
Ja.
Ska vi köra vårt fina intro? Jag ska ta med de här då.
Okay.
Ska jag köra alla eller vill vara med?
Nej, men jag hänger inte på, tror jag.
Okej.
Okay. Ja, kör du.
Åsikter, det är för starka människor. Är du?
Bye!